En gång för länge, länge sedan kämpade en liten stad vid namn Lumberton i North Carolina för att överleva. En brand hade bränt ner stora delar av staden, vilket då resulterade i stor arbetslöshet och fattigdom. Året var bestämt 1890 och den amerikanska federala regeringen hade just med årsskiftet bestämt att officiellt avsluta det så kallade Vilda Västern. 25 år hade gått sedan Robert E. Lee hade kapitulerat i Virginia och därmed sett till att det amerikanska inbördeskriget gick mot sitt slut. Och vad som på engelska är känt som The Emancipation of Proclamation, det innebar helt enkelt att från och med då var teoretiskt sett alla slavar fria. Fria från sina ägare och erkända som riktiga människor. 1890 igen och en mörkhyad kvinna vid namn Millie Ann hade blivit förälskad i en vit man från samma stad som heter Powell. Och trots att halva staden var nedbränd så gifte de sig precis innan sekelskiftet. Men trots den så kallade Emancipation of Proclamation och mörkhyades med deras personers frihet hade inte rasismen försvunnit, såklart. Powell blev direkt efter giftermålet socialt avrättad efter att ha gift sig med den mörkhyade Millie Ann. Och då skulle hans familj aldrig tala med honom igen i resten av hans liv. Inte nog med det så straffade familjen honom hårt för sitt svek mot den vita rasen. En kväll ska de ha släpat med honom till stadskärnan i Lumberton, spänt fast honom på en vagn och rullat runt honom genom staden för att förnedra honom publikt. Powell var Tupacs farfars farfar. Powell och Millie Ann stannade tillsammans trots hatet, trots misshandeln, trots förföljelsen. De levde efter Guds ord, gick i kyrkan, arbetade med sina bara händer och sjöng gospel så fort de fick möjligheten och till slut fick de också ett barn. Och därmed hade just de motståndskrafterna, fighterblodet, förts vidare ner till deras ättlingar. Och det verkar som att just detta blodet och generna ska ha följt med ända till deras barnbarns barnbarn. En kvinna född, Alice Faye, bara 2 år efter andra världskriget hade tagit slut. Hon fick också stå ut med segregation, rasism och utanförskap trots att hon föddes 60 år senare. Södern var fortfarande segregerad och inte minst urfattig, särskilt på 40-talet. Och därför var flytten till New York City, vid 11 års ålder, Alice Fays räddning. Och trots att det var fler nationaliteter och mindre fattigdom i New York var ju segregationen och orättvisan fortfarande stor. Och med just det där fighterblodet som hon fått från Powell, fått från Millie Ann, började hon redan som 15-åring göra uppror mot samhället. I den månen en 15-åring kan göra skillnad. Hon samlade ihop en grupp av liksinnade unga tjejvänner, studerade orättvisan och gick ut på gatorna efter läggdags och som ett gäng då vandaliserade, demonstrerade och drack. Tjejgruppen gick ju över gränsen. De kände för att ge revansch för det samhället då som aldrig släppte in dem. De ville göra motstånd mot etablissemanget. Och redan då visste de att ingen av dem förmodligen skulle kunna utbilda sig på riktigt. Men Alice Faye utbildade sig själv i allt som hade med orättvisa, de afrikanska rötterna och religion att göra. Hon stod sedan där på gator och torg i flera år och var med i protester för den nya, spännande medborgarrättsrörelsen. Långt in i rörelsen, 1968, samma år som den store ledaren Martin Luther King Jr. sköts ihjäl, skulle en av Alice Fays största händelser i livet inträffa. Man kan kalla det hennes sliding doors-tillfälle. Hon stod på en protest i Harlem och hörde Bobby Seale tala för första gången. Hon blev förförd av retoriken och motståndskraften. Bobby Seale var själv medgrundare till Black Panther-rörelsen och pratade passionerat om motstånd, självförsvar och rättigheter. Direkt då förstod hon att det var detta hon skulle ägna sitt liv åt. Detta skulle hon vara beredd att gå in i döden för. Bokstavligen.
Vad är Black Panther-rörelsen?
Ja, alltså på svenska tror jag, jag kan ha fel nu, men jag tror att det kallas för den, ja, men de svarta pantrarna, eller bara pantrarna. Det var helt enkelt ett, eller en socialistisk eller kanske till och med marxistisk organisation som, ja, men kämpade för mörkhyades rättigheter och jämlikhet i USA. Man använde sig av självförsvar, som jag sa, eftersom man försvarade sig mot det utbredda rasistiska våldet. Man kunde till och med bära vapen. De hade ett ovanligt och nytt, kanske mer aggressivt tillvägagångssätt när det gäller protest. Bara året efter, alltså 1969, skulle Alice Faye visa att hon faktiskt var beredd att gå hur långt som helst för pantrarna. Genom att tillsammans med 20 andra aktivister arresteras för att ha uppgjort planer även på att spränga vita familjers bostäder. Skulle de fällas för alla åtalspunkter, ja, då hade de suttit i fängelse i 351 år. Och när hon blev utsläppt och hade lyckats att få samla in pengar för att betala hennes borgen på 1 miljon kronor, skulle hennes liv ännu en gång förändras. Eftersom hon var övertygad att hon skulle bli fälld och inspärrad på livstid, ja, men då valde hon att bli gravid kort efter släppet. Hon sa själv att om hon nu skulle bli frihetsberövad så var det minsta hon kunde göra att lämna något för eftervärlden. Så då fick hon sedan stå där helt enkelt i början av 70-talet i rättssalen med en bebis i magen, kämpandes för sin egen frihet. Och Karin, vet du vem som var hennes försvarsadvokat kanske?
Nej, hur skulle jag veta detta?
Hon, ja, det var ju hon själv såklart. Framför den vita juryn stod hon då och försvarade sig själv. Och jag tror nog att vilken rutinerad jurist som helst hade konstaterat att det är en av de dummaste sakerna man kan göra. Men det var en självklarhet för Alice Faye. När hon förstod att åtalet var svagare än förväntat skulle hon lyckats hitta nyckeln. Hon hittade svagheten i en av de främsta vittnena. Ett vittne vars vittnesmål helt enkelt var fundamentalt för hela åtalet. I ett nästan heroiskt och hårt pressande förhör med vittnet ska hon ha lyckats få ur honom att han faktiskt aldrig sett henne utföra någon brottslig handling. Och där då låste hennes nyckel upp dörren till frihet. I sitt avslutande anförande ska hon ha varit briljant, ja, men rent retoriskt, trots att hon hoppade av skolan som ungt barn. Hon ska ha sagt till juryn att de ska döma som de själva önskar. Att allt hon ber om är att de, ja, men, att allt hon ber dem att göra är att döma rättvist. Citat: "Please judge us according to the way you want to be judged." Slutcitat. Det blev ett not guilty, som man säger på engelska. Och bara några månader senare skulle hon döpa sin nyfödde son efter den sista kejsaren av Inka-folket. Kejsaren som stod emot spanjorerna som kom för att kolonisera det land som, ja, men, hans folk levt på i årtusenden. Tupac Shakur föddes den 16 juni 1971.
Följ oss på Instagram och på TikTok under namnet Musikpodden. Där får ni veta om det blir något strul med schemat eller behind the scenes eller bara mer information om artisterna som vi pratar om i avsnitten. Så ja, ännu en gång bara gå in och följ oss där.
Tack Karin. Jag vill gärna börja med att konstatera det uppenbara. Tupacs barndom var hård. Och trots en kämpande mor, en konstant saknad av en fadersgestalt. Det var inte heller enkelt för Alice Faye, eftersom hon ända sedan hon visste att hon hade blivit gravid var hon fastställd på att hon inte skulle vara den som tog hand om hennes son. Men när hon stod där med ett nyfött barn och en långsamt utdöende panterorganisation var det svårt att få arbete när man inte gått klart skolan. Så medan hon försökte söka efter arbete i Tupacs tidiga år kunde de ibland infinna sig på med vänners soffor eller i vissa fall i nattbäddar för hemlösa. Men arbetet hittade de i alla fall i Baltimore. Så det blev en flytt från New York.
Vem var den unga Tupac?
Ja, rent genetiskt verkar alla hans förfäder klistrat in deras fighterblod in i honom. En revolutionist ville han bli, ja, men redan från 10 års ålder. Uppenbart påverkad av hans mors aktivism. Hon tog med honom på rallyn och protester som liten bebis redan. Men förutom att vara en person som förändrade världen till det bättre älskade också Tupac poesi och litteratur. Ja, men generellt liksom, redan från en mycket ung ålder. Och kanske var det hans sätt att fly verkligheten. Kanske såg han det också som en av de bästa sätten att i framtiden kunna göra skillnad. Oavsett var började han redan som 12-åring spela teater. Men även i Baltimore kom de inte undan det värsta av samhället. På 80-talet var Baltimore mitt i en crack-cocaine-epidemi. Och i ett hushåll vars största inkomstkälla var socialbidrag kunde inte förutsättningarna för att barnen skulle hamna i antingen missbruk eller kriminalitet vara större. Men kanske var det då tur att Tupac började finna ett intresse för just teater. Det ska ha varit en fördel för, eller på många plan dessutom. Exempelvis kom han 1985 in på en av de mer privilegierade och vita gymnasierna i staten som fokuserade på konst eftersom han hade betydande potential för teater. Och detta höll honom egentligen borta från den förfärliga standarden som kunde infinna sig på de så kallade public high schools eller helt enkelt skolor i utsatta områden. Och redan där i skolan började han att genom att träffa liksinnade att förstå vad han ville göra med sitt liv. Vad hans syfte skulle vara. Det finns ett citat från Tupac själv där han erkänner att innan han började att gå på en främst vit skola så var han övertygad över att alla vita var som, citat, devils, alltså djävulska. Och att de skulle avsky honom endast på grund av hans hudfärg. Men så var ju förstås inte fallet. Ett mindset det kanske inte är så konstigt att han bar på, speciellt med hans familjehistoria och mor. En sak han själv har pratat om gällande detta är att kulturen i hans andra kretsar kretsade mer runt att vara en persona, att spela tuff. Men i hans nya tillvaro på high school kunde han släppa det helt och faktiskt kunna spela teater och skriva poesi utan att någon såg snett på honom. Att vara ung och motståndskraftig hade vid mitten av 80-talet blivit mindre riskfyllt med hjälp av arbetet från exempelvis hans mor under 60- och 70-talet. Alltså protesterna hade nu också tagit andra uttryck kan man säga. Istället för medborgarrättsrörelsen av olika versioner av demonstrationer började istället liksom Tupacs generation göra något som skulle symbolisera New York City från då ända till idag egentligen. Vet du vad det är, Karin?
Det kanske kan vara hiphopen?
Nej, inte riktigt än. I alla fall inte för Tupac. Och det var inte liksom det var jag ute efter egentligen. Det är en bra gissning dock. Uttrycket jag syftar på är graffiti. På byggnader, på lastbilar, industriväggar, men inte minst då på tunnelbanan. Tänker man på New York City 70-80-talet så är det ofta graffiti som man får upp i huvudet. I ett uttryckssätt som den nya generationen använder sig av helt enkelt. Men jag är glad att du också sa hiphopen, Karin, eftersom ett annat uttryck som Tupac intresserade sig av under denna tiden var förstås det som skulle bli, eller göra honom känd, rappen, hiphopen. Han började under sina unga tonår att skriva poesi som övergick till textrader, rapplåtar. Grejen är att för oss normala dödliga så tar vi, ja, men tar det tid att utveckla en förmåga att skriva. Speciellt så svåra uttryck som poesi. Men som det ofta är när vi pratar om de största artisterna här i podden så hade Tupac en enorm naturbegåvning för skrivande. Ända från första början när han skrev in och tävlade i poesitävlingar för unga vuxna så briljerade han. Trots sin fortfarande unga ålder lyckades han redan då fånga utanförskapet han levt igenom. Tillsammans med traumatiska händelser i hans liv. Han skrev inte bara för tävlingar utan också skickade han brev till flickorna han var förälskad i som ung och skrev med liksom dikter till dem. Det finns en bevarad dikt som blivit viral i efterhand från hans tonår då han handskrivit en dikt som går lite så här, citat: "Because I dare not to say its name does not make me cruel and cold to deny the world my salvation because I choose to let it go." Och när personer runt omkring den unga Tupac fick höra om hans skrivande blev snacket bland de jämnåriga i hans krets. Men liksom det här att han var en poet. Han blev liksom känd för att vara en duktig rappare och lyricist. Så var tillvaron i high school. Han fick väldigt nära vänner som han till och med levde med ett litet tag. Han expanderade sin världsvy, köpte skivor från alla håll av samhället och årtal. Allt från den brittiska liksom Eric Clapton till Jimi Hendrix i Kalifornien eller LL Cool från den nya spännande rapscenen. Och precis när han gick sista året och var på god väg att välja vad han skulle göra med sitt liv. Han hade ansökt till diverse högskolor som hade en stabil tillvaro. Ja, då kom såklart en av de större motgångarna. Tupacs mor hade ju som många andra före detta revolutionister blivit fångad av ett missbruk och arbetslöshet efter rörelsens upplösning. Hon hade också flyttat till en stad där crack cocaine var lika lättåtkomligt som det är för oss att beställa en kebab på Fedora. Och efter att ha befunnit sig i ett mer eskalerande missbruk ett tag, ja, då blev hon till slut vräkt i lägenheten i Baltimore. Och vart tar man vägen när man är missbrukare, arbetslös, utsatt med ett brottsregister och man har barn? Hur enkelt är det att finna temporärt boende och mat, speciellt i 80-talets USA? Svaret är svårt, såklart. Desperat letade hon efter en lösning. Någon plats där familjen kunde vara under ett tak, men också få i alla fall några förutsättningar att komma ur livet som de levde då. Lösningen fanns hos en gammal panterkamrat, en annan revolutionist från New York som nu bodde i Kalifornien på västkusten.
Hur var detta för Tupac?
Ja, han tog det hårt såklart. Han hade ju först trott att han kunde bo med en vän. Men eftersom han inte var myndig än fanns det ingen chans att han skulle få leva ensam på andra sidan landet. Han skulle med oavsett. Oavsett liksom vad han tyckte. Och nu har du inte frågat detta men jag ska svara på det ändå. För jag läste det i boken Tupac Shakur av Lee McQuiller. När han klipp på bussen till Kalifornien med sin mor. Eller före sin mor. Jag tror att han åkte före. Bussresan som skulle se honom färdas nästan 3000 mil i flera dygn. Ja, då hade Tupac Shakur endast $5 och 4 nerpackade kycklingvingar som ägodelar. Vad jag älskar våra perioder i musikpodden. Och nu har jag fått ännu en chans att introducera en ny period i Tupacs liv som kommer att spela väldigt stor roll. Jag talar såklart om västkustperioden. Den period som skulle ta in honom i rapscenen. 17 år gammal. Och nu hade han kommit till en ny stad. Marin City. Vad man brukar kalla The Bay Area i San Francisco. Och här skulle hans familj inte fly undan de dåliga förhållandena eller missbruket. Men de hade i alla fall tak under huvudet. Problemet med den nya skolan och de nya vännerna för Tupac var inte att det fanns en... det var att det inte fanns en chans i världen att han kunde ta upp en bok eller prata om Shakespeare utan att bli utskrattad. Inte bara skulle han blivit utskrattad utan också utfryst. Så det han behövde göra var i princip att överge sina riktiga intressen för att kunna passa in. Han började att spela basket med killar från skolan men insåg snabbt att han aldrig lärt sig det och låg så långt bakom att han bara blev utfryst där. Han testade också att klä sig mer som killar men det blev liksom snabbt genomskådat. Han hade varken kunskapen eller modet eller ekonomin för att klara det. Han testade till och med att börja sälja lite weed i området men den karriären visade sig vara kortfattad. Mest eftersom han inte... eller han ska ha varit den sämsta försäljaren i området. Därför med den förkrossande insikten att han aldrig faktiskt skulle gynnas av den skola som han blev tilldelad i Marin City valde han helt enkelt att hoppa av skolan. Trots sina framtidsdrömmar inom teater och ansökan till högskolor men skulle han nu inte ens gå klart high school.
It was more important than I found somewhere to live.
But you did get your GED. You moved out on your own.
Mm-hmm.
And what did you get as far as a job is concerned? What did you do when you stopped going to school?
I only had two jobs ever in my life. One was in Round Table Pizza. I used to make the pizza, but it was good. It was the perfect job, Tabitha, because I was hungry and I got to like eat all the toppings off people's pizza. That's why, because everything is right there. Could you imagine? I was making pizzas on the side, bringing pizzas home. I'm calling in my own deliveries. You know what I mean? Let me get two shrimp with everything. but that job, I lasted about a month. Then I worked as the guy that packs your bags in the supermarket for about 2 weeks. Then the dude kept catching me writing raps by the time clock. I used to be like, you know, I'm a write for
instead
an hour,
of loading people's groceries.
Like, she can carry her own shit. So.
Vad gör man då som en arbetslös 18-åring utan utbildning?
För Tupac var svaret på den frågan kanske lite oväntad. En historia formad av en kvinna som heter Leila Steinberg. En av de verkliga hjältarna i denna berättelsen. Leila var en av få ljusglimtar som tur nog trädde in i Tupacs liv just när han behövde det som mest. De träffades en gång när Leila bara satt utanför skolan i Marin City och läste boken Part of My Soul Went With Him av Winnie Mandela. Då ska Tupac ha gått förbi för att snabbt lägga märke till boken och blivit helt till sig. Det var inte så ofta han träffade folk som hade samma kulturella intressen som han själv. Så trots att Leila var mycket äldre så började han prata med henne. Citera sina favoritpassager ur boken. Och Leila då, hon ska ha blivit helt paff när han kunde citera från boken ur minnet. Och direkt bjöd hon med honom på en poesigrupp som hon drev på kvällarna där han kunde hitta liksinnade. Efter detta blev hon mer än bara en manager eller mentor. Hon blev en modersfigur som Tupac saknat och behövde för att navigera genom livet som ung vuxen och utanför. Anledningen till att Tupac anpassade sig snabbt till livet på västkusten var tack vare Leilas intresse för honom. Han hade hittat en fristad i henne. En person som inte bara såg potentialen i hans talang utan också brydde sig om hans välbefinnande. Leila blev inte bara en person som hjälpte honom att komma igång med sin musikkarriär. Hon gav honom en plats att kalla hem och en kärleksfull miljö att växa upp i. I boken Tupac Shakur av Lee McQuillan igen så står det här citatet. Citat, "In times Tupac shared with Leila his chaotic home life, she realized that Afeni, alltså med modern, was so attached that his house was too dysfunctional to have a career or to keep going in school. Soon Tupac moved in with Leila and her family." Och detta var någonting som han egentligen saknat sedan dagen han föddes. Leila delade med sig av sin kunskap och sitt engagemang för social rättvisa med Tupac. Hon hade en unik förmåga att se bortom hans yttre och uppmuntra honom att utforska olika ämnen och utforska olika idéer genom läsning och diskussioner. Och tack vare henne fick Tupac tillgång till ett enormt bibliotek som vidgade hans vyer och inspirerade honom att uttrycka sig på en djupare och mer ett mer meningsfullt sätt genom sin musik. Jag vet att hon var fascinerad över att han inte bara var en passiv läsare, utan att han faktiskt också ofta ifrågasatte argument eller slutsatser författare gjort i sina böcker. Han var liksom på riktigt intresserad och dessutom då verbalt skicklig redan här. Och genom Leila, men då fann Tupac inte bara sin röst som artist utan också sitt syfte som en röst för de förtryckta och missförstådda. Han lärde sig att musiken kunde vara ett kraftfullt verktyg för förändring och att hans ord hade makten att påverka och inspirera andra människor. Kanske killar eller tjejer i hans egen situation. Och Leila blev som sagt inte bara hans manager. Hon blev hans vän. Hon blev hans rådgivare. Hans stöttepelare i en bransch som ofta kunde vara utnyttjande.
But the reason Tupac came about is because I kept saying, oh gosh, I mean I loved everyone, but I kept saying we need a rapper that is about social justice, that gets some of the same things. I kept looking for someone that was kind of like me, that read like crazy and that could tackle issues that we don't talk about. Public Enemy was too radical. Like there were artists that were in hip hop that were using their voices, yeah. But they couldn't penetrate schools because they were too extreme. And I was looking for somebody that could straddle these worlds like I could. And one day LaWanda, who was one of the art group members, said there was a kid that just came from Baltimore and he was it. So this went on for some months because I didn't know if she knew what it was. Mm. But she's the reason Pop came to the group and she was right.
Med Leila, hennes hjälp då, lyckades Tupac att börja få olika med spelningar på olika tillställningar och konserter. Hon satte helt enkelt hans karriär i rullning. En sak som Leila gjorde som skulle ha stor påverkan var att hon lyckades få Tupac att göra en audition hos ett rapband då som kallade sig för Digital Underground. Och när hon väl stod där framför, eller när han stod där framför bandet och rappade, så blev de positivt överraskade över hans förmåga. Inte så mycket rösten, mer av hans tydliga och distinkta stil och texter. Lite frasering också, men de lät honom bli en del av entouraget. För riktigt redo för att framträda, det var han faktiskt inte. Han skulle få hjälp att ställa fram instrumenten och bära utrustning när de turnerade. Och detta var verkligen inget problem för Tupac. Han verkar ha varit down to earth kan man säga. Lycklig över att få besöka platser, vidga sina vyer och faktiskt tjäna lite pengar. Långsamt lyckades han stegra i hierarkin helt enkelt. Han gick från att stå bakom scen till att ändå få vara uppe som dansare när bandet spelade sina stora hits. Som exempelvis då den stora låten Humpty Dance.
Var det inte så att han blev förnedrad på scen? Det är så jag hört i alla fall.
Jo, du syftar säkert på att eller den dans han behövde göra till låten då Humpty Dance. I viss grad var det nog förnedrande. Som låttiteln insinuerar så fick Tupac och en annan företrädare stå med neddragna byxor på en scen och jucka med skyltdockor som någon form av sjukt scenuppträdande då. Men han blev tillsagd att göra det och då gjorde han det också. Han visste också vad han hade gett sig in på. Bandet var erkänt för att vara allmänt galna. Gränslösa satiriker i viss mån. Han pratade i en intervju med MTV några år senare att han ser tillbaka på den tiden med Underground som några av hans bästa tillfällen i livet. Så det verkar inte ha sårat honom extra mycket. Men det tog inte heller lång tid för honom att få sin chans ändå. Efter att gruppen turnerat med Juck-akten då i USA främst. Men faktiskt andra sidan Stilla havet också i Japan. Så kom de hem för att sluta turnera och spela in nästa album. Och Tupac hade i flera månader varit aktiv och tjatat för att få sin chans på en låt. Han garanterade att han skulle vara bra. Ni ska bara se. Och kanske för att bli av med allt tjatande från Tupac och med vetskapen om att han faktiskt hade en liten talang lät gruppens ledare honom få en vers på låten Same Song där han då Bland annat skulle rappa följande textrad. Citat. Now I clown around when I hang around with the underground. Spexigt.
Vart är vi nu då i historien? Är det 1989?
Nej, Låt den same song skulle komma och släppas tidigt 1991. Så vi är redan inne på det sista årtiondet av 1900-talet. I alla fall så blev låten en hit eftersom den kom med i en stor film från 91. Nothing But Trouble heter den. Med bland annat Chevy Chase och Demi Moore. Och efter månader av slit och hängivenhet i bandets värld insåg Tupac att det var dags för nästa steg i hans karriär. Han hade kämpat för att etablera sig som rappare och hade visat sin talang om och om igen på olika scener då. Men nu kände han att tiden var helt enkelt inne för att ta det till nästa nivå. Att få ett skivkontrakt som skulle öppna dörrar till ännu större möjligheter och framgångar. För Tupac var detta inte bara ett önskemål utan en nödvändighet. En dröm som han hade slitit hårt för att förverkliga. Och som Michael Ushuan skrev i sin biografi över Tupac. His success with the group only whetted his appetite for what he really wanted. To be famous on his own. Och nu citerar han från Tupac. Själv då, och då var det That was my number one thing when I first got in the business. Everybody gotta know me. Och tillbaka till författaren då. And to achieve that goal, Tupac knew he had to have a solo album. He would get his wish with Tupacalypse Now. Och då tar vi väl oss in på nästa era kan man säga. Solokarriären. Hur kan du inte älska att vara mörkhyad? Vi byggde detta jävla landet. Det var en av de första sakerna Tupac sa i en intervju för debutalbumet Tupacalypse Now 1991. Tupac försökte att göra något med musiken utanför popdängor och radiovänliga låtar. Men det började redan nu. Han ville på ett album bygga en riktig undermening. Många lager som tacklar allt från livet i utanförskap, getton. Men också saker som polisbrutalitet som stod honom så nära. Själv när han gått runt i det utsatta området Marin City hade han, likt andra i hans krets, burit runt på en filmkamera för att ha någon chans att filma och uppvisa hans sida om man skulle bli utsatt för den så utpräglade polisbrutaliteten.
Fast han blev ju också utsatt för polisbrutaliteten själv. Från vad jag har läst i den här boken som du gav mig. Av Mac Quiller, tror jag det var. Men där pratar jag i alla fall om en incident som inträffade precis vid släppet av detta albumet då.
Ja, jag vet vilken situation du pratar om tror jag. Eftersom det kom att bli en så symbolisk sak för albumet. Jag läste den också i boken nämligen. Tupac hade precis släppt sin första single Trapped. Där han rappade om en ung pojke som går på rymmen. Efter att ha gjort motstånd mot en polis. Och som sedan sätts i fängelse i resten av sitt liv. Och exakt en månad efter släppet av singeln så ska Tupac ha gått runt i Los Angeles och dagdrömt. Kanske upprymd över sin framgång och med tankar på framtiden. Ja, men då korsade han gatan utan att bry sig om trafiken eller trafikljusen. Han var på väg till banken för att fira den senaste hitten när två poliser stoppade honom. Alexander Bojovic och Kevin Rogers, två vita poliser ska tilläggas, som helt enkelt krävde att få se hans identitetskort. Tupac visade upp allt han hade på sig och de började retas med honom och tyckte han hade ett konstigt namn. Och de undrade om han verkligen var en amerikan eller om han kanske var illegal invandrare. Och Tupac förstås då blev frustrerad. Han ska ha sagt någonting i stil med kan inte bara ge mig en böter så... kan vi bara gå vidare efter det. Men poliserna var inte så lätta att övertala. Snabbt eskalerade situationen. Detaljerna är ju oklara. Men det vi vet det är i alla fall att Tupac kastades ner på marken och kvävdes tills han tappade medvetandet. När han vaknade sparkades han vaken innan de kallade på en polisbil som tog honom till fängelset. Han bar ansiktsskador resten av sitt liv. Ett äre som påminde honom om just den här kvällen varje gång han såg sig själv i spegeln.
Basically, I walked across the street, 17th and Broadway. The police officer stopped me on the sidewalk and asked to see my ID. They sweated me about my name. The officers said, you have to learn your place. They were charging me with jaywalking, so I was riffing, arguing about why would they charge me with such a petty crime. So I kept yelling, asking them to give me my citation and let me go about my business. Next thing I know, my face was being buried into the concrete and I was laying face down in the gutter, waking up from being unconscious in cuffs with blood on my face. And I'm going to jail for resisting arrest. That's harassment to me, that I have to be stopped in the middle of the street and checked, like we're in South Africa, and asked for my ID. Officer Boyvik repeatedly slammed my face into the floor while Rogers put the cuffs on me. That's not called for jaywalking.
Den händelse skulle sätta igång en kedjereaktion av händelser som skulle förändra hela Tupacs liv egentligen. Trots att han aldrig varit i trubbel med polisen tidigare, skulle han nu vara märkt som en lagbrytare i allmänhetens ögon. Efter händelsen valde Tupac att ta till orda i media för att berätta sin sida av historien. Han visade ju också exempel när han stämde polisen på 100 miljoner kronor för polisbrutalitet. Ja, det funkar inte superbra. Något som slutade med en förlikning på drygt 500 000 kronor. Han visste att han hade en plattform och att han kunde använda den för att göra skillnad. Han stod ändå upp för sig själv och för alla de som hade fallit offer för polisbrutalitet och rasism och så.
Något som också bara fortsatte på albumet då.
Verkligen. För hela albumet släpptes ju den 12 november 1991. Och de skulle ju... Eller det skulle bli hans verkliga genombrott. För detta blev ju, till skillnad från hans förra album, en av de stora det året. Det lyckades sälja över 1,5 miljoner kopior till slut, vilket är en enorm summa. Det är ju rasismen som är det övergripande temat. Jag menar, hela titeln är ju en blandning mellan en referens till sig själv, men också ett undergångsord som apocalypse, vilket säger en del om hans tanke bakom det. Vissa låtar är ju helt brutala, brutalt ärliga och tydliga. Något som inte liknar något som hördes på radion eller spelades under denna tiden. Kan bara ta en textrad ur den så kontroversiella låten Brenda's Got a Baby. Och jag varnar för känsliga lyssnare nu, för ni innehåller ämnet som våldtäkt. Och i den här låten då så går det så här. She's 12 years old and she's having a baby. In love with a molester who's sexing her crazy. And yet, and also she thinks she'll be with her forever. And dreams of a world with the two of them are together. Whatever he left her and she had her baby solo. She had it in the bathroom floor and didn't know so. She didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in the trash heap. I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Och detta är alltså inte ens den mest kontroversiella låten på albumet, men pratar fortfarande om, eller fortfarande grafiskt om, en 12-årig flicka som blivit våldtagen av hennes kusin och utstött från familjen och samhället. Han, eller hon, väljer då sedan i desperation att kasta iväg bebisen och låta den långsamt dö medan hon själv växer upp, ärrad och tvingad till en livsstil som i prostitution och droger. Hade man kunnat skriva en lång bok om kontroverserna med första albumet. Men trots att kontroverserna inträffade så talade albumet till många. Han blev snabbt en stjärna och albumet sålde över 1,5 miljon kopior, som sagt. Det fanns också något över Tupac, om vi ska gå vidare lite, som var både en fördel men också en stor nackdel. Det var det faktum att han kände att han behövde leva som just de personer han skrev om. Att han själv inte skulle bli tagen på allvar om han inte var en av dem. Efter albumet adapterade han rollen som en hjälpreda för gängen. Under förmodligen en av de mest värsta gängåren i Los Angeles. Och det tar oss in på 1993 och hans andra album som skulle på något sätt bli starten för gangsterrappen. En genre som nu han ledde tillsammans med andra prominenta artister. Och jag tycker att Source Magazine sa det bäst när de recenserade albumet som jag skulle bli mycket större än det förra albumet. De skrev: det är en kombination av 60-talets svarta politiska musik genom en brutal urban 90-talsverklighet.
Vad menar de med det?
Alltså, jag tycker mig se att han anammar mycket av 60-talets motkultur som hans mor varit så delaktig på under 70-talet också. Delvis eftersom Tupac skapar någon slags gemenskap, vi mot dem-scenario. Han vill också att man ska knyta näven och göra motstånd mot etablissemanget. Eller som han själv sa, rap about fighting back. Men det går ju inte att prata om hans andra album som jag aktivt väljer att inte säga vad det heter för min egen skull, utan att prata om låten Keep Your Head Up. Det var ju en av hans främsta låtar, punkt. En låt dedikerad till Latasha Harlins, en mörkhyad 15-åring som sköts till döds av en 49-årig koreansk butiksägare 2 år tidigare. Ägaren försvarade sig med att säga att hon försökte stjäla apelsinjuice. Och detta var under en period där både stora koreanska och svarta parallellsamhällen existerade med olika kulturer i Los Angeles. Och där spänningarna blev förhöjda med dagen. Mordet sägs vara en av anledningarna till att det är så tydligt. Det är så tydligt attacken på Koreatown under Los Angeles-kravallerna 1992.
När du sa att vi skulle spela in ett avsnitt om Tupac så kände jag att jag behövde göra lite extra research eftersom jag inte kände till honom så värst bra.
Mm-hmm.
Och en sak jag blev förvånad över är ju att han har en riktigt bra filmkarriär vid sidan av liksom.
Mm-hmm. Det är ju, den är ju ständigt där, men kanske förbi sig då mycket annat. Hans första film som han gjorde redan 1991 drog ju hem 200 miljoner i box office som man brukar säga. Så det var absolut inte några små summor eller små produktioner. Tupacs första film var Juice, och i en film som egentligen tacklar ämnen som Tupac rappar om i sina låtar. Polisvåld, utanförskap, droger. Efter albumet vi pratade om precis så gick han tillbaka till att göra en till film. Och denna gången i en enorm produktion för en film som hette Poetic Justice. Han var en av huvudpersonerna tillsammans med Janet Jackson ändå, bland annat. Och Poetic Justice drog också in enorma summor, 300 miljoner kronor.
Hur lyckades han egentligen att få till så stora roller?
Ja, det var en kombination av anledningar. Att han hade kontakter. Men var också en duktig skådespelare, ska sägas. Men för Poetic Justice exempelvis behövde regissören någon som kändes äkta. Någon som inte överspelade rollen. Och trots att Tupac kom och gjorde sin audition hög som fan, då fick han ändå rollen. Och folk vittnar om att han missköter sig rejält på inspelningarna. När allting var färdigt och filmen hade haft premiär blev den, och Tupacs skådespelande, ändå lovordat. I oktober 1993, då sköt Tupac 2 personer på en öppen gata. En av många skjutningar han skulle vara involverad i nästkommande åren. Men detta var något speciellt. För efter att han hade uppträtt på ett universitet i Atlanta blev kvällen till natt. Och efter en liten efterfest tog sig Tupac och hans entourage ut på vägarna för att ta sig till hotellet. De skulle fortsätta natten och fira Halloween. Det de inte visste då, det var på just det hotell de skulle åka till, fanns det 2 bröder, Mark och Scott, som med sina respektiva fruar firade att Scotts fru hade tagit examen. Och när de tagit sig ut ur hotellet och avslutat kvällen så korsade de gatan i den stora, vältrafikerade korsningen. Där skulle hela gänget nästan blivit påkört av en bil som ska ha kommit i hög hastighet mot dem i kurvan utan att se sig för. Bröderna blev rasande. Och i förmodligen inte deras nyktraste tillstånd lyckades de stanna bilen, få ut föraren och först i ett upphetsat tillstånd mucka gräl. Det var en mörkhyad förare som började käfta emot. Efter ett tag, detaljerna är inte helt klara, men då börjar en av bröderna att fysiskt ge sig på föraren, vilket leder till ett stort fysiskt bråk. Och samtidigt då börjar Tupacs bil närma sig korsningen. Och från sin plats i framsätet kunde Tupac från distans se två vita män slå ner en mörkhyad person mitt på öppna gatan. Han ska ha känt ett ansvar, som att han inte hade något val. Han behövde ingripa. Och som förväntat så tog han inte särskilt lång tid för bröderna att bli aggressiva mot Tupac också, som nu lämnat bilen och gått för att ingripa. Och det han inte visste då var att bröderna hade, eller rättare sagt Mark, hade en pistol med sig som han då, när Tupac närmade sig, siktade mot honom. Det Mark inte visste, det var att Tupac också hade en pistol på sig. Så där stod de med en klassisk sån här, ni vet, vilda västern skjutning framför varandra och väntade på motståndarens nästa steg, eller drag.
Vad var nästa steg då?
Ja, inga initiala skott, utan det Mark gjorde var att använda undersidan av hans pistol och krossa bilrutan på Tupacs bil. Och där, på något sätt, gick bristningsgränsen för Tupac. För honom hade det, när han först såg misshandeln på föraren, sett ut som en gammal, ja men, ännu en gång, vilda västern verklighet där två stora vita män misshandlade en mörkhyad förare. Sedan hade inte bilden blivit bättre när han fått en pistol riktad mot honom. Så nu valde han att med sin 9 mm Glock avfyra skott mot männen. Och just när han avfyrar skotten så vet han inte om att de två vita, uppenbart berusade männen framför honom de facto var två stycken poliser i Atlanta. Han visste inte att det vapen som Mark riktade mot honom var ett tjänstevapen och att skjutningen skulle förändra hans liv i viss mån. För bara några millisekunder senare när två skott träffat Mark och Scott Whitwell, skulle en lång och jobbig rättsprocess starta. Under rättegången kom massa fakta fram som både var till en fördel och en nackdel för Tupac. Först och främst var den stora nackdelen för Tupac att många av de vittnen som vittnade hade blivit berättade en lite annorlunda historia än vad som faktiskt hände. Men fördelarna för Tupac var trots allt många ändå. Inte bara var det uppenbart att poliserna var berusade under händelsen, utan det framkom också i efterhand att det inte alls var någon av deras tjänstevapen som de använde sig av, utan två pistoler som de inom citationstecken lånat ur skåpet för konfiskerade föremål på polisstationen. Det var alltså grov stöld. Det blev inte lättare för poliserna när de i sina vittnesmål helt problemfritt refererade till alla inblandade med N-ordet. Något som juryn inte tog särskilt lätt på.
Hur blev domen då?
Ja, Tupac blev ju friad från alla anklagelser egentligen. Han hade först blivit åtalad för grov misshandel, men istället blev Mark Whitwell då, polisen, dömd för just det, grov misshandel. Men ärligt talat var domen från allmänheten värre för Tupac. För som McQuiller skriver i sin bok Tupac Shakur, The Life and Times of an American Icon, så blev, citat, "the law enforcement community is furious, not satisfied with simply recording anti-cop songs. Rappers apparently intended to act out the songs as well." Men å andra sidan fortsätter ju hon så här, citat, "overnight Tupac became a legend in the black community, a black man who had shot two white cops in the state of Georgia and lived to tell the tale." Men detta var bara starten på en ond spiral som nu hade tagit över Tupacs karriär och nästan var mer högljudd än själva musiken. Var beredda på att det är mer sånt än musik tyvärr. Våld och rättegångar var vardag för honom vid 1993. Det tog upp oerhört mycket tid, men också energi. Det var vid ungefär samma period en annan viktig person skulle göra inträde i hans liv. Han tänkte jag introducera nu faktiskt. Jag talar såklart om Biggie, a.k.a. The Notorious B.I.G. som var en rappare som kom från samma stad som Tupac. Föddes ungefär vid samma tidpunkt som Tupac. Men, viktigt att poängtera, trots den geografiska biten var de väldigt långt ifrån varandra. Tupac, som hade fötts in i fattigdom och missbruk i Harlem i New York, kom från en helt annan verklighet än Biggie, som växte upp under samma tid, endast 30 minuter från honom. Medan Tupac växte upp i ett revolutionistiskt, fattigt och missbrukarhem, så gick Biggie på en av de finaste high schoolsen i Brooklyn. Hans hårda livsstil vid sidan av, där han rappade och sålde marijuana, ska ha varit mer av en akt han spelade än faktiskt verklighet. När de träffades för första gången var Tupac redan en rikskänd rappare. Han hade, som vi pratat om, släppt 2 stycken album, spelat i 2 stora filmer med stora filmstjärnor och hade blivit en viktig röst i samhällsdebatten. Biggie var en så kallad nobody. Visst, han hade betydande potential och hade spelat på klubbar, men inte alls i närheten av Tupac. Och därför blev Biggie tämligen förvirrad när han på ett gig i Maryland hörde att det inte bara var Tupac i publiken, utan han ville också träffa honom. Och så blev det. De festade tillsammans. Tupac fick berätta att han hört en del av Biggies saker och tyckte verkligen om det. Det blev från och med då en vänskap. Och anledningen till att Biggie blev exalterad över sin nya vän var inte endast på grund av att han var en känd rappare. Det var också på något sätt för att han legitimerade Biggies musik. De flesta visste att Biggie inte genomlevt det han rappade om. Men när Tupac kom in och erkände hans musik, så var det en tillräckligt bra stämpel för att, som jag sa, legitimera hans status som gangsterrappare. Även fast de var ungefär jämngamla, så gick Biggie ofta från och med nu till Tupac för att få råd. Han blev som en mentor som vägledde honom. Tupac var alltid villig att hjälpa till. En av anledningarna till att Biggie också blev en större artist senare var just på grund av alla features han gjorde med stora rappare. Där Tupac, men inte minst, var en av dem som hade störst påverkan. Han spelade med Biggie exempelvis på ett event på Madison Square Garden 1993, där de ska freestyla tillsammans till exempel.
Nu skulle vi egentligen gå in på hans tredje album, om jag kommer ihåg riktigt.
Så hade det varit i en perfekt värld där artister bara gör musik och Tupac inte var involverad i rättsskandaler. Men så är det såklart inte fallet. Under tiden han arbetade på sitt tredje album, som skulle heta Me Against the World, så ska han ha prövats för något som inträffade 1993. Han blev helt enkelt åtalad och fälld för våldtäkt på en kvinna som heter Ayanna Jackson, och som själv berättade om händelsen 20 år senare.
And I'm hearing this noise and I'm hearing these people come in the room and he's like, relax baby. And I'm like, what? And he's like, relax. And as I go to turn around and look back, because he has his hand in my braids, I can't physically move around. So I'm looking at him while I'm straddling him, and I'm looking at him face to face. And I'm like, and I hear people talking, and I hear people saying, oh, you know, look at her, and her ass is fat, and this and that. And I'm looking at him dead in his eye. And I'm like, what's going on? Like, I'm like, what's going on? And he's saying to me, he's like, relax, he relax, relax, he relax, relax, baby. These are my boys. I like you so much, I decided to share you with them. And when he said this to me, I was trying to lift my head up. And as I was trying to lift my head up, he still had my hair and he was holding it. And I was like, no, 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 no.
19-åriga Ayanna Jackson hade blivit inbjuden till Tupacs hotellsvit där 5 andra män befann sig. Bland annat Biggie, som faktiskt lämnade snabbt. Och efter att ha hängt tillsammans en stund ska Tupac ha tagit med henne till sitt sovrum, där de ska ha börjat massera varandra. Och som ni hör berättar hon själv om hur han ska ha hållit fast hennes huvud medan andra män kom in i rummet. Samtidigt som hon skriker att de skulle sluta. Och efter ett tag ska Tupac ha gått ut ur rummet och de andra männen ska ha våldtagit henne medan Tupac somnade på soffan. Och samma dag Men då arresterades samtliga män i sviten. Såklart är Tupacs återberättande annorlunda. Han ska, enligt honom själv då, aldrig ha tvingat henne till något. Men han erkände för nära vänner att hon... han kände en stor skuld för att ha lämnat Ayanna Jackson ensam i rummet och gått iväg. Medan pressen fick vetskap om det och rättsprocessen inleddes blev Tupac visst kritiserad i pressen. Men också Jackson, alltså offret, blev delvis kritiserad publikt. Ända tills idag, många tror inte på hennes historia. Förmodligen är lojalitet med Tupac och de andra i umgänget. Men Tupac hade dåligt samvete. Han gick runt och var minst sagt livrädd för vad som skulle kunna hända honom. Han förstod att åklagaren hade tillräckligt mycket underlag för att bevisa att han var skyldig. Så i slutet av 1993 var bara egentligen en lång och kall väntan på domen och den eventuella nedgången på en så lyckad, snabb kometkarriär.
Jag tycker också att det märks på honom här att han blir liksom personlighetsförändrad.
Ja, det blir ju en lång och outhärdlig väntan på domen, som jag sa. Samtidigt som han var en av de mest kända rapparna i landet. Trycket måste varit väldigt hårt. Och han ska ha blivit till stor del en annan person då, som du säger. Dessutom försvann de flesta inkomstkällorna som han hade vid det laget. Eftersom ingen ville associera sig med honom vid denna tiden.
Så han blev alltså cancelled?
Han blev cancelled. En av de mest intressanta personlighetsförändringarna var förmodligen den punkten McQuillan tog upp igen i boken om hans liv. Det var ju så att han hade några år tidigare varit med och introducerat och implementerat en typ av code of conduct för den så oorganiserade gängbrottsligheten i Los Angeles. Bland annat att man ska ha värdighet, respekt och bete sig på ett sätt som inte eskalerade gängkrigen. Väldigt influerat från den italienska sicilianska maffian och dess regler. Men det som hände nu, 1995, var att helt plötsligt, som författaren också säger i boken, ville ha kvar kakan men samtidigt äta den. Han ville vara i umgänge av riktiga street creddiga gangsterkillar från de riktiga LA-gängen. Han följde de koderna som han själv varit med att implementera. Men nu, när hans associerade hade hamnat i en rättsprocess med honom, ja, då ville han spela kändiskortet och använda media för att försöka komma undan. Något som nog alla förstår är det största misstaget man kan göra. Detta blev ju en av sakerna som distanserade honom från den riktiga kriminella världen och som faktiskt också utmanade honom rent fysiskt. Han började egentligen, för att rädda sig själv, gräva sin egen grav. En av sakerna som skulle ha påverkan på hans relation med den undre världen då var också hans vänskap med Biggie, som varit bra i något år nu, tills det väl runt 1994 började bli lite friktion. De hade som många vänner en period av frustration med varandra. De hade blivit mer osams och Biggie hade blivit mer populär på rapscenen. Det skavde helt enkelt. Det finns ju då en specifik situation som jag skulle vilja ta upp som på något sätt visar brytpunkten i deras förhållande. Det är inget litet bråk och det är ingen liten sak. Det ska ha resulterat i en Tupac med skottskada i magen, döende i en hiss på väg att förblöda. Tupac Shakur och hans vänner var på väg till en inspelningsstudio när de behövde göra ett stopp för att köpa marijuana. Och under tiden de var på väg till studion fick Tupac flera samtal från en person vid namn Booker som uppmanade honom att skynda sig till studion. Och redan där blev ju då Tupac lite misstänksam. Det fanns väl liksom ingen anledning för det. Men när de väl anlände till Quad Studio så möttes de av flera män då, varav många var klädda i arméuniform. Också lite märkligt. Och trots att Tupac och Biggie hade haft en lite märkligt förhållande på senaste, så var det ändå okej. Alltså det var ju inte så att de bråkade. Men nu upplevde Tupac en känsla av misstänksamhet i alla fall. Och kyla från alla män, men också Biggie då specifikt. När de stod i lobbyn och försökte ta sig eller hade gått från hissen tror jag. Jag tror de liksom hade lämnat studion, var nere på marknivå. Så jag tolkar det i alla fall. Så drog plötsligt några män då nere i lobbyn upp vapen och beordrade alla att lägga sig ner på golvet. Och Tupacs vänner, de följde ändå order. Men Tupac själv, han vägrade att lägga sig ner och försökte behålla sin värdighet i viss mån. Och detta ledde då till att han blev skjuten flera gånger. Trots att han försökte ligga stilla för att undvika ytterligare skador. Ja, men då fortsatte angriparna att attackera honom. Och händelsen slutade med att Tupac fick allvarliga skottskador och hans liv hängde nu i balans. Om man nu kan säga balans. När han kravlade till hissen för att åka upp och få hjälp av dem där uppe då. Och kirurgen som sedan ska ha vårdat Tupac ska ha sagt att han inte var långt ifrån att dö. Och att han kom undan turligt helt enkelt. Ett citat från Tupac är detta. Citat, "When I got to the hospital, the doctor was going, 'Oh my god.' I was like, 'What? What?' The doctor said, 'You don't know how lucky you are. You got shot 5 times. It was like weird. I did not want to believe it. I can only remember that first shot. Then everything went blank."
Men jag fattar liksom inte. Så,
vadå?
Så du menar att de gick från att vara goda vänner till att Tupac helt plötsligt liksom trodde att han försökte mörda honom?
Jag vet inte, alltså.
Det måste ju ha funnits någonting mer än att liksom de bara växte ifrån varandra här.
Alltså jag förstår vad du menar. Visst kan det verka lite förvirrande, men jag... Alltså jag överväger om jag ska bli så detaljerad i risk för att bli mer förvirrande. Dessutom är detta bara starten på en lång kedja reaktion som skulle se Tupacs och Biggies relation eskalera. Men okej, så här då. Den kvällen, sista november 1994, när Tupac blev skjuten, så skulle både Tupac och Biggie arbeta med en rappare som hette Little Sean. Och Little Sean arbetade med och var klient för en man som hette Jimmy Henchman. Och Henchman var en person som Tupac hade velat arbeta med, men som Biggie starkt avrådde Tupac från. Och det är då just denna henchman ska ha beordrat skjutningen denna kvällen. Betalat någon att skjuta Tupac. Men om vi ska vara ärliga så sker den stora ändringen i deras relation lite senare. Tupac kunde ju faktiskt bara spekulera kring om det var Biggie eller inte som beordrade skjutningen. Men precis efter själva skjutningen så sker ju det som Tupac länge väntat på. Nämligen att han blir dömd för sexuellt ofredande och blir satt i fängelse i 18 månader till 4,5 år. Och precis efter att han blev dömd, satt i finkan, ja, då släpper Biggie en lite övertydlig låt som hette Who Shot Ya? Där han då pratar om hur, ja, men om man bryter mot gangsterkoder så får man ta konsekvenserna. Alla förstår ju vem man pratar om. Och om låten nu inte var om honom, varför skulle en så nära vän släppa en låt så kort in på skjutningen och kontroverserna med Tupac? Så för Tupac så spelade det inte så stor roll. Det var liksom respektlöst oavsett. Men allt som hände var inte bara ett resultat av att Tupac och Biggie var ovänner. Det skulle vara helt absurt att hävda det. Sanningen är mycket, mycket större. Deras fade var en av många, eller kanske det största som symboliserade och präglade öst- och västkustrivaliteten i amerikanska hiphopen under denna perioden. Det är svårt att verkligen förklara alla aspekter av rivaliteten och kanske inte alltid helt relevant om man... Ja, men jag kan i alla fall säga så här, att allt härstammar egentligen först och främst från ett superioritetskomplex från östkustrapparnas håll. De ansåg sig vara bäst helt enkelt. Med en ganska simpel förklaring. De är OGs, original gangsters. De är scenen som startades, ja men genren. Centret allt uppstod från. Därför, när väl västkustrapparscenen växte och blev utpräglad under tidigt 90-tal, ja men då reagerade östkustrapparna ganska hårt. De ville visa att deras musik var, men faktiskt var bättre. Att de bara var dåliga kopior där borta i Kalifornien. Så de började göra så kallade, ja men, diss tracks mot varandra som spädde på rivaliteten ännu mer.
Var det inte också så att Tupac och Biggie blev alltså ansiktet utåt för hatet och rivaliteten?
Jo, absolut. Och jag ska vara helt uppriktig här. Jag tror att många håller med mig här också. Att rivaliteten för mig är lite fin. Alltså jag romantiserar gärna dessa två separata scener som lite tävlar mot varandra och drar gränserna. Det är inget nytt inom musiken. Det har alltid funnits. Även också i just denna geografiska kontext med dessutom. Jag menar, under 60-talet exempelvis var ju hippiekulturen och motkulturen generellt en stor kontrast mot New York, Velvet Underground och den östkustliga konstscenen liksom. De avskydde varandra i hög grad. Och bara liksom i förra avsnittet pratade vi om en sån liten grej som San Francisco mot kulturen liksom i San Francisco kontra Los Angeles, som handlade om att San Francisco tyckte att LA-musiker hade sålt sin musik för kapitalismen. Och sedan får man egentligen inte underskatta skivbolagsaspekten. De prominenta artisterna i New York var signade till Bad Boy Records och de på västkusten till Death Row Records. Och här vill jag citera från en artikel skriven av Isaac Semple i magasinet Hip Hop Hero. Där beskriver han, citat: "With Tupac effectively forcing his record label and crew to pick a side in what he considered a war, the two labels were officially enemies. With one headquartered on the West Coast in LA and one headquartered on the East Coast in New York, it spread like a virus, going from two artists to two labels to two whole states." Tupac blev skickad till ett fängelse som heter Riker Island i New York. Men det skulle bara ta 2 månader tills han kom till det riktiga fängelset. Clinton Correctional Facility. För att på något sätt påvisa hur det var att vara fånge på fängelset så blev det... Ja, men det finns ett bra exempel. De svarta fångarna blev förvånade om de äntrade en matsal och inte blev kallade för N-ordet. Och våld och fysisk bestraffning, det hörde liksom till vardagen. Och Karin, vet du vem hans bästa vän var i fängelset?
Nej. En annan känd rappare kanske?
Nej, inte alls. Jag vet inte varför jag frågade det ens. Men det var bara det att relationen var annorlunda kan man säga. Eller den var oväntad. Tupac kunde sitta i timmar och prata om livet. Ja, men med en ung manlig fånge som var öppet nazist. Det var en av sakerna som fick Tupac att verkligen få en tankeställare. Hur de satt där varje dag och avskydde varandra. Nazisten för att Tupac var mörkhyad och Tupac honom för att han var nazist. Men ändå då så kunde de ha ingående samtal och mötas på många punkter om filosofi, litteratur och livet generellt. Men vi ska inte dra ut på fängelsevistelsen för Tupac. Vill vi faktiskt berätta historien om fångar och dess missöden så kan vi välja någon annan. I mitt eget tycke känner jag att han fick sona för lite egentligen för det brott han begick. På grund av hans ekonomiska muskler kunde han också betala rättegångskostnader för att komma ut efter sisådär ett halvår. Vilket absolut inte de flesta kunde eller fortfarande kan. Men det var trots allt inte så att Tupac hade den likviditeten som krävdes för att betala ut sig. Nej, skivbolaget Death Row Records, västkustens stora bolag, de betalade 15 miljoner kronor i dåtidens värde för att få ut honom. Vilket gjorde honom bunden till dem i resten av hans korta liv. Tupac klev ut ur fängelset i oktober 1995. Direkt in i en limousin som väntade på honom. Som sedan tog honom till flygplatsen där han boardade ett privatjet hem till västkusten. Och väl hemma, ja men var det nu dags att skapa den musik han var kontrakterad att skapa. Skulle han vara utanför sitt hem eller studion bar han alltid en skottsäker väst. Hade alltid minst en livvakt och satt aldrig med ryggen mot dörren. Men ett album skulle det i alla fall bli. Och inte vilket som helst. All Eyes on Me skulle i många ögon och öron betraktas som hans magnum opus. Och låt mig ge er en kort översikt över albumet. Det är alltså rapphistoriens första dubbelalbum. Med sammanlagt 27 låtar som sträcker sig längre än dagens podcast. Det som också sticker ut är såklart hans samarbeten. Nu egentligen får man höra honom samarbeta med Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, Nate Dogg och Method Man. Och trots att albumet delvis skulle bli så, så sålt och spelat på grund av en tragisk händelse som hände honom några månader senare, så sålde den ändå 600 000 kopior första veckan. En enorm siffra. Och om inte namnet All Eyes on Me var självklart, kan jag läsa upp ett citat från Tupac själv som förklarar namnvalet. Citat: "It's called All Eyes on Me. That's how I feel it is. I got the police watching me, the feds. I got the females that want to charge me with false charges and sue me with all that. I got females that like me. I got a jealous homeboys that I got homies that roll with me. Everybody's looking to see what I'ma do now, so all eyes on me." The Independent beskrev albumet senare med lite perspektiv och konstaterade att det var, citat, "the Sgt. Pepper of hiphop", slut citat. Och jag lägger ingen värdering i det, men kanske kan man förstå magnituden på så sätt i alla fall.
Det finns också en otroligt stor mängd hits.
Verkligen. Många kanske bara tänker på California Love när de ser albumomslaget, men liksom låten All Eyes on Me med Big Psych, dessutom Only God Can Judge och Two of America's Most Wanted med Snoop, och inte minst då Ambitious as a Rider som blev otroligt stor. Men just Two of America's Most Wanted är en banbrytande duett nu med lite perspektiv som då utförs då av två av hiphopens största ikoner, och det är då Tupac och Snoop. Och låten markerade en betydande förändring i både Snoop och Tupacs musikaliska riktning. För Snoop, som tidigare inte hade varit känd för sina politiska budskap, var det en ny väg att utforska. Men för Tupac, som tidigare hade framträtt med en mer politisk inriktad stil, var detta liksom en återgång till hans gangsterrötter på något sätt.
Men det är egentligen en av de här singlarna då som kommer ta oss framåt i historien, eller hur?
Ja, det är ju singeln Hit 'em Up. Och det är ju i princip en offentlig avrättning av hans gamla vän Biggie. Från första till sista versen. Hit 'em Up var ett budskap riktat direkt till Biggie. I låttexten skickade ju Tupac ett tydligt meddelande till honom att, och Bad Boy Records, där han anklagar dem för att ha deltagit i det misstänkta mordförsöket mot honom den 30 november 1994. Han riktade ju sin ilska mot Biggie och hans krets, och låten var fylld av skarpa och inte minst aggressiva förolämpningar riktade mot Biggie och hans livsstil. Tupac avslöjade ju sitt förakt för Biggie genom att hävda att han hade kopierat hans rapstil och livsstil. Han påpekade också ut Biggies brist på lojalitet genom att påminna om deras tidiga vänskap och hur Biggie hade fått råd från Tupac för att förbättra sin karriär. Han hade ju fått sova på hans soffa när han kom till Kalifornien. Men det verkar liksom ha varit bortglömt nu. Och i McQuillans bok igen så, som jag har tagit upp så många gånger, har de med ett citat från professorn vid namn Michael Dyson som skrev det följande om låten. Citat: "Tupac releases the most bitter, vindictive, vengeful battle rap and diss song of all time, which was called Hit 'em Up, where he begins to literally talk about having sex with Biggie's wife. So it was ingenuous and it was evil. It was vicious and it was powerful and compelling at the same time." Och genom att använda Hit 'em Up som ett utlopp för sin ilska förmedlade helt enkelt Tupac en tydlig ståndpunkt gentemot Biggie och Bad Boy Records och östkusten överlag. För låten kom att bli en av de mest minnesvärda kapitlen i den ökande östkust mot västkust rivaliteten. Inte minst då så ökade de spänningarna mellan dem, vilket inte kunde sluta bra för någon.
Ja, sanningen är väl att han förklarar krig mot hela östkusten här.
Mm.
Jag vet inte varför han känner för att eskalera situationen. Men det är ju det han gör.
Ja, det tar väl oss in kanske på den mest välkända händelsen i Tupacs liv. Den händelse och egentliga långa gåta som till och med fått personer utöver hiphopens gränser att intressera sig. Och allt började väl egentligen med att Tupac skulle få se sin nära vän Mike Tyson boxas i Las Vegas den 7 september 1996. Han hade kommit redan den 6 september för att få lite vila innan matchen. Tupac alltså. Han landade checkade in på Luxor Hotel och förberedde sig på kaos. Varje gång det är stor match i Las Vegas blir det såklart uppståndelse. Inte bara är det mycket publik då, men nej, det är ofta till stora delar välkända välkänd publik, vilket skapar en oerhört invecklat säkerhetspådrag, så kan man säga. Men egentligen räckte det med att Tyson boxade, för det skulle bli uppståndelse varje gång han boxade vid den här tiden, för att han var ju the shit. En av världens genom tiderna främsta tungviktsboxare som kommit tillbaka till boxningsringen efter att ha suttit i fängelse i 3 år nu för våldtäkt också. Och därför var det inte så förvånande när han gjorde jobbet, kan man säga. Alltså nationallåten som spelades före matchen varade 41 sekunder längre än själva matchen. Och efter boxningsmatchen gick Tupac och Suge Knight, hans nya kollega och ledare för skivbolaget, ut i foajén eller lobbyn. Och då fick de reda på att en medlem i ett erkänt västkustgäng, som för övrigt hade samröre med Suge själv, hade setts till. Medlemmen hette Orlando Anderson, en man som var känd för att råna och att vara allmänt farlig. Måste ändå säga nu när jag har tillfälle, är inte Orlando Anderson ett otroligt fult namn? Rent, alltså...
Jo, det har du nog rätt i. Jag håller med.
Anderson Orlando hade ju varit lite bättre, men bara själva liksom hur det ser ut på skrivet papper. Jag tycker det är så fruktansvärt fult. Jag vet inte varför jag tyckte det, men jag har inte kunnat... Varje gång jag tänker på honom så tänker jag mer på hur fult hans namn är än liksom Tupacs mord. Men han var i alla fall känd för att vara rånare. Han var ju allmänt farlig. Det var ju välkänt i alla fall. Men det som hände senare var tämligen oväntat. Hotellets vakter kunde i deras liksom övervakningsmonitorer se att Tupac från ingenstans började springa. Och han sprang mot Orlando Anderson, mannen med det fula namnet, och hoppade på honom och puttade ner honom på marken. Och Tupac måttade slag efter slag, då med hjälp också av hans entourage, tills då hotellets vakter, som sett allt på filmen, han fram för att avsluta bråket.
Men varför skulle Tupac bara hoppa på honom från ingenstans?
Ja, det kan ju verka lite omotiverat, men Tupac hade blivit tillsagd att denna Orlando Anderson, som var känd för att stjäla saker då, han hade exempelvis försökt råna en sportbutik samma år. Och Tupac fick höra att Anderson hade stulit hans dyrbara kedja. Tupac ska också sett honom som en motståndare, kan man säga, eftersom hans gäng tillhörde ett rivaliserande gäng. Enligt Tupac får man också säga att han påstår att Anderson startade bråket, vilket inte verkar ha varit fallet. Men oavsett vad så vet man inte hur det hade slutat för Anderson om inte vakterna kom till slut. För de, men när de kom så stod 6 personer sammanlagt och måttade slag på en försvarslös Orlando Anderson.
Vad hände sen då?
Jo, det som hände sen, det var väl att Tupac och Suge Knight låtsades som att ingenting hade hänt. Alltså helt obrydda nästan. De fortsatte bara som vanligt att göra upp planer för vart de skulle gå ut i Vegas. Kvällen hade bara börjat. Tupac skulle uppträda på Suge Knight, hans klubb i Vegas som hette 662. Och därför bestämde de sig att ta sig dit helt enkelt. Så när de vid 11-tiden åkte mot klubben på Las Vegas Boulevard, ja, då stoppas Shakur och Knight först av en polis. De visste precis varför också. De spelade alldeles för hög musik i bilen. Men de hade också blivit stannade många gånger förut, för de hade ingen registreringsskylt. Men de blev bara tillsagda. De fick liksom ingen böter. Delvis eftersom de hade en regskylt i bagaget, men de vägrade sätta på den. Så de fortsatte helt enkelt på gatorna i Las Vegas. Och bra påpeka här är också att det var matchtag i Vegas. Och det betyder att gatorna runt, om strippen, nästan var helt stilla. Trafiken rörde på sig oerhört långsamt. Ungefär 10 minuter senare så får Tupac syn på 2 attraktiva kvinnor i en bil vänster om deras. Han var ju tjejtjusare. Han rullade ner rutan och började prata med dem. Och det tog inte lång tid förrän han bjöd med dem till klubben. Efter det så rullade en vit Cadillac med Kalifornienplåt upp till sidan av Tupacs BMW sedan. De var nu parallella på den mångfiliga vägen. Och samtidigt som personer i baksätet på Cadillacen skruvade ner rutan, ja, då förstod Tupac vad som höll på att hända. Han hade varit paranoid under ett helt år och idag var en av de få dagarna som han inte hade sin skottsäkra väst på sig. Och medan skotten kom gång på gång från Cadillacen försökte Tupac att undvika skotten genom att fösa sig bakåt i bilen. Men förgäves, för han blev ändå träffad flera gånger. Stuart Knight valde att fortsätta köra och fly platsen. Men han kom inte så långt eftersom skotten också träffade däcken. Och när polisen kom fram till platsen, lite före ambulansen, ja, då försökte de direkt få upp bakdörren för att få ut Tupac helt enkelt. Och de klarade inte av att rycka upp den. Men då ska Such ha kommit då. Such har för övrigt namn som skriker superhjälte. Such Knight. Eller?
Ja, han hade kunnat vara med i Incredibles.
Ja, man kan ju säga att om Orlando Anderson har världens fulaste namn så har Such Knight världens häftigaste namn. Men han ska då kommit och förmodligen i en ren rush av adrenalin dragit upp dörren som annars var omöjlig liksom att öppna. Ännu mer förvånande var det ju eftersom poliserna vittnade om att Such hade blod över hela ansiktet. Uppenbart också träffad av ett skott. Och det enda Tupac sa när han rullade ut på gatan var att han inte kunde andas. Efter att ha blivit träffad av en kula i armen, en kula i ljumsken och två kulor i bröstet, varav en punkterade lungan, togs han då till universitetssjukhuset Medical Center of Southern Nevada. Och där konstaterades det, men ganska fort, att det inte fanns särskilt mycket att göra. Inte ens kirurgi hade hjälpt. På dödsbädden på intensivvårdsavdelningen avled Tupac Shakur på eftermiddagen den 13 september 1996. Han blev bara 25 år gammal. Och vem mördade Tupac? Ja, det är den frågan många har ställt sig i nästan 30 år. Artiklar har skrivits om det. Dokumentärer har gjorts. Otaliga YouTube-videor har skapats. Men det har varit samtalsämnen över många middagsbord sedan dess. Den 10 november 1996, nästan en månad efter mordet, så mördades ytterligare ett viktigt vittne hemma i sin bostad. Vilket var en sak då som både gjorde utredningen svårare, men samtidigt kanske lite mer tydlig. Det som hände i mars 97 skulle också strö på konspirationerna. Eftersom Biggie, alltså The Notorious B.I.G., mördades också i Los Angeles och lämnades efter sig med bara fler frågetecken, kan man säga.
Men den här Orlando Anderson då?
Mm-hmm.
Kan inte ha varit han liksom i någon slags revenge-akt?
Revenge-akt. Ja, du är inte den första som tänker det, Karin. Men han hävdar ju själv att han inte har någonting med det att göra. Jag vet inte, det kanske man inte ska lita på honom. Men han blev aldrig heller åtalad trots misstankarna. Och det kanske också beror på att han tyvärr dog kort inpå. Så det blev också lite mer komplicerat att utreda. Och sedan stod det liksom stilla i över 20 år. Man kunde liksom inte väcka åtal mot någon som... Men det fanns bara spekulationer kring vem som faktiskt begick mordet. Tills då, 2018, då Netflix gjorde en känd dokumentär på Tupac och hans död. Vilket skapade någon sorts buzz, intresse för mordet igen. Samtidigt i det nya uppsvinget och intresse för mordet, ja, då släpper Dwayne Keith Davis, en gammal Compton-gängledare, men också en av de två levande ögonvittnena. Och dessutom släkt med Orlando Anderson, en memoar där han pratar öppet om sitt våldsamma förflutna. Och genom ny bevisning väcks då 2023 åtal mot Davis, nu 60 år, för mordet, eller ja, för mord då, med dödligt vapen. Och han blev arresterad i september förra året. Och bevisningen sägs, ja men, kunna bevisa då att det var Davis som räckte vapnet till Orlando Anderson, som du sa, Karin, i den vita Cadillacen. Och inte bara det då, ska Han ska då också, enligt den nya bevisningen, ha beordrat mordet på Tupac.
Men vad menar du med att boken ledde till ny bevisning?
Ja, alltså han sa kanske inte det rakt ut i boken. Men man kan säga så här, både boken och intervju Davis gjorde 2008 spelar stor roll här. Det var nämligen så att i en intervju 2008 fick Davis immunitet när han talade om händelsen för att föra utredningen vidare. Då gav liksom FBI honom ett fritt samtal där han inte skulle kunna bli åtalad för något han sa. Före detta detektiven Greg Kading berättade att Davis erkände att han planerat skottlossningen och att hans brorson Anderson då avfyrade dödsskotten. Och även om Davis skyddats från åtal för vad han sa i intervjun 2008 har han fortsatt att ge intervjuer som inte täcks av immunitetsavtalen och därmed då ställt sig själv i ett hörn med helhet Kading. Och myndigheterna har hävdat att Davis i sin bok då från 2019 som vi pratade om, Compton Street Legend, erkände att han gömde undan bilen och vapnet som användes vid skottlossningen samt att han låtit reparera och måla om den. Och polisen genomförde en husrannsakan i Davis hem i Henderson, Nevada. Och detta var liksom förra sommaren. Och där beslagtog då material som kopplades till fallet, inklusive en 40-kalibers patroner, datorer, fotografier. Och enligt Nevadas lag kan åtal väckas mot medskyldiga till mord, även om de inte utförde mordet själva liksom. Han var det bästa vittnet mot sig själv, som Kading sa. Och jag tyckte det var lite roligt, för det stämmer så bra. Så vi får helt enkelt se om detta leder till en dom. I så fall blir det livstidsfängelse och inte avrättning. McQuiller gör ännu en bra poäng i sin bok Tupac Shakur, som jag skulle vilja citera för er. Där hon beskriver, citat, Who shot Tupac Shakur in Las Vegas? If anyone knows, they aren't talking. It was a professional hit, well planned and executed. So the correct question is who paid the shooters? Was it the gangsters that he befriended in New York before his stint in penitentiary? There was no evidence that he had any further problems with them after his release. Was it Suge Knight? Ridiculous. There were bullets flying all around the inside of the death car. Suge Knight had no way of making absolutely sure that those bullets would not kill him instead. Orlando Anderson? No. The hit had to be paid for by someone with deeper pockets. It had to cost at least $1 million. Would the puzzle ever be solved? Will the puzzle ever be solved? Perhaps it has already been. There is something called street justice. And if that was in operation, the whole issue was handled a long time ago. Blev den mörkhyade kvinnan Millian förälskad i en vit man från samma stad som hette Powell. Och trots att halva staden var nedbränd och deras ekonomi var bedrövlig giftes de sig innan året hade hunnit bli 1900. Powell visste redan innan giftermålet vad som skulle hända. Men han gjorde det ändå. Och mycket riktigt, som man befarade, blev han helt enkelt socialt avrättad för att ha gift sig med en mörkhyad kvinna. Efter att ha gift sig med den mörkade Millian skulle hans familj aldrig tala med honom igen i resten av hans liv. Inte nog med det så straffade familjen honom hårt för sitt svek mot den så kallade vita rasen. En kväll ska de ha släpat med honom till stadskärnan i Lumberton, spänt fast honom på en vagn och rullat runt honom genom staden för att förnedra honom publikt. Och när Powell, Millian, gick igenom detta och bildade familj hade de aldrig kunnat tänka sig att nästan exakt 100 år senare skulle deras ättlingar kämpa för social rättvisa i ett samhälle där de fortfarande utsattes för våld endast på grund av deras hudfärg. De visste inte att deras barnbarns barnbarn skulle komma att bli en talesperson för miljoner mörkhyade unga runt om i USA som fortfarande idag, 27-28 år efter mordet, kämpar mot övervåld av polisen och socialt utanförskap. Och då kan man tänka sig, hur kommer det se ut om 100 år från nu?